Ja, det här är Åke Sandin och då är det dags för Radio Tuff, Tyresö, U-lands- och fredsföreningsprogram nummer 1436. Programmet i största korthet. Som vanligt delar Monica Schelin och jag ut en massa rosor till bland annat en amerikansk kongressman och den tyske utrikesministern. Freds- och miljökämpen Tord Björk i Aktivister för fred intervjuas om kriget i Ukraina. Läkaren Ingrid Eckermann som tillhör en arbetsgrupp som vill stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar intervjuas. Men först Louis Armstrong så vi blir sugna på att dela ut rosorna.
Lovers and friends, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, it's about.
Ja, Monica Schelin, nu är det dags för oss att vara så där positiva som Louis Armstrong var nyss. Vi ska dela ut rosor. Den första till Lars Gunnar Liljestrand som på tal om utredningen om den svenska insatsen i Afghanistan skriver så här.
15 år av hycklande lögner om kriget som något slags humanitär insats har avslöjats. Nu säger krigsförespråkarna som tidigare har hävdat att vi krigade för det afghanska folkets skull helt skamlöst att vi gjorde det för USAs och NATOs. Tydligare än så kan inte krigsretoriken demonstreras.
Och Sverige la ner uppåt 27 miljarder kronor på det här Afghanistan-stödet. Mm. Sen en ros till International Business Times som uppger att USA lägger ut mera på sin militär än de 7 näst militariserade staterna sammanlagt gör, inklusive Kina och Ryssland. Man påpekar att USA har 800 militärbaser i 70 olika länder. Så Pentagons globala militära dominans är faktiskt inte utmanad. Nu tänker dessutom president Trump upprusta USA ytterligare med 480 miljarder kronor. Och en ros till Sanna Thorén Björling som i Dagens Nyheter 16 mars skriver under rubriken
Pentagon vinnare i Trumps budget.
Hon uppger att enbart ökningen av USAs militära budget uppgår till 54 miljarder dollar, ungefär 480 miljarder kronor. Det innebär nedskärningar på andra områden såsom USAs biståndsverksamhet, bidragen till FN och miljö- och klimatrelaterade program. Sen en ros till Rysslandskännaren Stefan Lindgren i Skarpnäck som i sin blogg www.8dagar.com citerar Alexej Arbatov, föreståndare för Centrum för internationell säkerhet, som på tal om Trumps planer på att upprusta USAs militär skriver:
Idag har Ryssland inte råd att dras in i en ny kapprustning och bör inte reagera på ökningen av USAs militära budget. De pengar som vi tilldelar försvaret är fortfarande tillräckliga, men vi tänker inte upprätta nya baser vid våra gränser och vi uppfyller mer än väl våra militära behov.
Möjligen tänker Arbatov, han är ryss, här på den stora NATO-övningen med 7000 soldater, 700 från Storbritannien och USA uppe i norra Norge, inte långt från ryska gränsen. Sen en ros till fredsforskaren Jan Öberg som i sin blogg transnational.org skriver:
att Ryssland är ett stort hot mot väst är ett exempel på fake news. Dess syfte är att rättfärdiga högre anslag till NATO. Ekonomiskt är det självdestruktivt. Det tar pengar från mycket mer konstruktiv användning och är ett tecken på intellektuell svaghet. Dessutom är det farligt och ökar risken för krig.
En ros till Dennis Kucinich, ledamot av USAs representanthus och tidigare presidentkandidat, som i Fox News nu säger:
kriget i Syrien är inte om en strid för demokrati. USA strider med och stöder de 80 000 jihadisternas sak. Dessa är från 90 olika länder. Nästan en halv miljon syrier har dödats i det krig som eldats av detta världsvida deltagande. USA har stött terrorister som byter namn, men deras mål är detsamma: att förenas och skapa ett fundamentalistiskt islamiskt övertagande av regionen. Miljarder amerikanska skattedollar har hjälpt till att sprida det här kriget.
Så alltså den amerikanske riksdagsmannen Kucinich. Sen en ros till Wolfgang Hansson, som i Aftonbladet 12 mars skriver om det svårt krigsdrabbade Syrien så här:
sjukvården i stora delar av landet har mer eller mindre kollapsat. Hundratusentals syriska barn får inte gå i skolan. En hel generation unga kommer inte att kunna läsa och skriva. Ovanpå det kommer det enorma lidandet där barn tvingas se sina föräldrar dö och vice versa. Där varje dag är en kamp för att överleva för de som lever nära någon av fronterna.
Hansson är dessutom inte hoppfull om de fredssamtal som drar igång igen den 23 mars. En ros till den tyska utrikesministern Sigmar Gabriel, som nyligen besökte sin kollega Sergej Lavrov i Moskva. Det tycks ha blivit en framgång för fredsrörelsen. Gabriel varnar för risken för en rustningsspiral mot bakgrunden av nya signaler från den tillträdande administrationen i USA, och talade om vikten av Ryssland som samarbetspartner för fred i Europa. På den gemensamma presskonferensen betonade också både Lavrov och Gabriel vikten av att alla parter håller sig till Minskavtalet och att de enats om mer resurser till OSSE. Inte minst betonade bägge två att den ekonomiska blockaden av Donbass, alltså i östra Ukraina, måste upphöra. Sedan slutet av januari stoppar ukrainska ultranationalister under ledning av folkvalda i Rada i riksdagen alla järnvägstransporter från och till Donbass.
Och så en ros till arbetsgruppen Aktivister för fred, som skriver: det är dags för fredsrörelsen att ta upp den chans som den tyska utrikesministern öppnat för. Det är dags att ta strid med massmedia och de politiker som är fast i de fiendebilder de målat åt sig själva, och som lett till att de inte längre är intresserade av fred och konfliktlösning.
Och i det sammanhanget är ros till Tord Björk, som är med i arbetsgruppen Aktivister för fred och som intervjuas om Ukraina-konflikten om en stund här i Radio Tuff. En ros till Wikileaks, som nu uppger att amerikanska CIA kan avlyssna din telefon, hacka sig in på din dator och bugga din tv-apparat så att den både lyssnar på och filmar dig i smyg. Underrättelsetjänstens avancerade metoder kan avslöjas i tusentals dokument som släppts av Wikileaks. Och Wikileaks påstår att de närmare 9000 dokumenten är hämtade från den amerikanska underrättelsetjänsten. Visselblåsarsajten säger att det är det största släppet av flera, och nu tycks det som att flera av CIA:s spionmetoder avslöjats.
Och så en ros till de 10 svenska riksdagsmän som nominerat visselblåsaren Edward Snowden till Nobels fredspris. Han har sedan några år fått asyl i Ryssland.
En ros till läkaren Shafiq Islam som är tuff med dem och bördig från Bangladesh. Han har på Facebook lagt in en artikel om svälten i Bengalen 1942-43 då uppåt 3 miljoner människor dog av hunger. Delvis berodde svälten på Churchills närmast rasistiska förakt för folket i kolonin Indien, vilket har skildrats i Madhusree Mukherjees bok Churchills Secret War, där det bland annat står:
föräldrar dumpade sina svältfödda barn i floder och brunnar. Många tog sina liv genom att kasta sig framför tåg. Folk var alltför svaga för att ens kremera sina kära.
En ros till Tuffs årsmöte som äger rum torsdag den 30 mars klockan 18 i Tufflokalen, Myggdalsvägen 80. Där ska bland annat en ny styrelse utses. Den behöver förstärkas med flera ledamöter, så välkommen att anmäla ditt intresse för att hjälpa till att utforma Tuffs omfattande verksamhet.
Så ros till Misa Landström som tisdag den 4 april klockan 18.30 inleder ett möte om Kongo och den skola som Tuff stöder där. Hjärtligt välkomna till Tufflokalen, Myggdalsvägen 80.
Det var Rosa. Tack så hjärtligt, Monica Kjellin.
Tack själv.
På telefon till Radio Tuff har vi med oss en man ifrån Östermalm, men inte skitfina Östermalm i Stockholm, utan i Kristianstad. Tord Björk, du är aktivist för fred. Vad är det för något?
Ja, det är en nystartad fredsförening. Vi kan väl snarare se som en arbetsgrupp på grund av att vi såg nödvändigheten av att någon tog tag i Ukraina-konflikten.
Och det är mycket som man behöver ta tag i. Det är upprustning över hela världen. Till och med Sverige rustar för fullt. Och Ukraina-konflikten, vad har du för åsikter om den?
Ja, den är viktig på flera sätt. En av dem är ju att det är ett huvudargument för den här upprustningen i Sverige och för att vi ska närma oss NATO. Man påstår att Rysslands agerande i Ukraina-konflikten gör det nödvändigt att rusta upp.
Vad anser du?
Nej, tvärtom. Det finns ingen som helst hot som är något reellt hot mot Sverige eller Baltikum. Vi har ju tillräckligt stor ekonomi och tillräckligt stor militärmakt för att kunna stå emot problem som finns, och det kan inte finnas som så helst reellt nödvändigt intresse för Rysslands del att skapa den problemet här. Däremot så fanns det ju allvarliga bekymmer i Ukraina med den utveckling som gick där, som har en helt annorlunda karaktär än det som är kring Östersjön.
Den började 2014 och 2013.
2013 i november, ja. Och det har väldigt mycket att göra med Sveriges roll här. Sverige har en högre andel av direktinvesteringar i andra länder än några andra motsvarande. Och vi har haft en mycket aggressiv roll i Lettland till exempel med Swedbank som har tjänat miljarder. Och det är exakt samma intressen i Sverige som låg bakom då, att Sverige ska ha en ledande roll i expansionen österut för EU tillsammans med Polen. Swedbank har också stora intressen i jordbruksföretag i Ukraina till exempel.
Jo, men Sverige politikerna säger sig vara oroliga för att vi inte har rustat tillräckligt. De föreslår ju höga rustningskostnader nu.
Det är betydligt större anledningen att oroa sig för den utveckling som är i Ukraina just nu, när ultranationalister har startat en ekonomisk blockad av Donbass som är till stor skada för Ukraina.
Och Donbass det är utbrytarrepubliken va, i östra Ukraina?
Ja, precis. Det är området där som kallas det. Donetsk och Lugansk-republiken brukar man ju också kalla det då. De kallar det själva.
Ja.
Men det här är alltså någonting som president Poroshenko är mycket emot, men han är för svag för att kunna genomdriva lag och ordning i Ukraina nu. Och nu har nyligen varit ett tyskt utrikesministerbesök i Moskva med Sigmar Gabriel som träffade Lavrov, och bägge tog ju avstånd från den här ekonomiska blockaden. Det här är precis det.
Vilken ekonomisk blockad mot Ryssland?
Det är så att ultranationalister har startat en ekonomisk blockad av Donbass genom att ockupera järnvägslinjerna.
Ja,
det är så att det har varit en mycket utbyte, därför att det finns järnmalm i Ukraina som exporteras till stålindustri i Donbass, och det finns antracitkol i Donbass som exporteras till kraftverk i Ukraina. Och det här är då enorma värden nu som håller på att gå till spill, och man förlorar stora som varje dag i Ukraina på det här. Naturligtvis också Donbass då. Men de är villiga att driva det här hur långt som helst, därför att de här ultranationalisterna vill ha krig. De vill inte ha det här Minsk 2-avtalet.
Minsk 2-avtalet, där var ju Frankrike och Tyskland inblandat tillsammans med Ryssland och Ukraina. Vad innebär det?
Ja, det innebär en massa olika sätt att försöka hitta en lösning på krisen. En av dem är då att man inte skulle göra det ännu svårare här genom ekonomiska blockader. Slutmålet då skulle vara att integrera Donbass återigen i Ukraina. Och det här avtalet då sätter ju i första hand krav på de stridande parterna, separatisterna och då ukrainska militären samt de här frivilligbataljonerna med ultranationalister då. Men naturligtvis ställer vi också krav på Ryssland och Frankrike och Tyskland och indirekt även EU då förstås. Men det har ju varit väldiga svårigheter att överhuvudtaget få ett enda steg i den här riktningen, och Ukraina har ju konsekvent vägrat varje form av dialog med de här republikerna då.
Jaha. Ja. Så det är ingen ljusning på gång?
Ja, det fantastiska är ju nu att faktiskt Tyskland har satt ner foten och markerar tydligt att det inte bara Ryssland som ska anklagas, utan det här är faktiskt någon press som man ska sätta på alla parter.
Mm.
Och det är precis den politik vi i Aktivist för fred menar att fredsrörelsen måste driva och alla partier måste driva. Det har varit en skandal att man bara har sett det som att det är en part som ska uppfylla avtalet. Det finns ju klara bekymmer naturligtvis med den här ryska stödet då till separatisterna. Men man kan inte bara se det på den vinkeln, utan det är faktiskt det är så att det är en enorm kris för civila, och det här kriget som startar från Ukrainas sida mot de här utbrytarna har ju skapat väldigt stora bekymmer när man vägrat varje form av förhandling.
När man lyssnar på svenska politiker och andra politiker inom EU så är ju ett ständigt argument Krim. Men vad har du för åsikt om det då? Det har förändrat säkerhetsläget i Europa på ett otäckt sätt, säger man.
Ja.
Och man gör till och med jämförelse med Gotland.
Alltså, det är helt klart att det ryska agerandet i Krim är ett folkrättsbrott. Men det är också helt klart att befolkningen på Krim reagerade mycket skarpt på att den folkvalde presidenten drevs bort, och man
fick också i Ukraina.
I Ukraina, ja. Det är ju han som drevs bort av de här delvis våldsamma protesterna då.
Han var rysktalande bland annat.
Ja, han var ju vald av folkmajoriteten. Ja. Ett val som var helt godkänt av alla internationella observatörer och så.
Ja.
Så det var ju ingen tvekan om att han var folkvald. Men han drevs ju bort, och detta såg man ju väldigt illa på i Krim. Och dessutom så attackerade de här våldsamma grupperna som störtade dem, attackerade också krimbor på hemväg från demonstrationer i Krim, i Kiev, den 20 februari. Och det här skapade en väldig oro på Krim då, eftersom man var rädda för de här grupperna. Att de kunde bryta med våld se till att den demokratiska konstitutionen bröts. Mm. Det var ju en lokal process, och den verks ju också väldigt tydligt i både den folkomröstning som hölls och även i opinionsundersökningar, västliga opinionsundersökningar efteråt. Att det är en mycket klar majoritet som anser att det här var rätt, så att säga. Med
att tillhöra Ryssland.
Ja. Så att folket vilja är väldigt tydlig här.
Ja.
Sen är det ju också då så att man säger att detta är historiskt och nytt. Och det är det ju inte, med tanke på det våld som var betydligt värre när man genom det kriget mot Serbien då, NATO, och hur man då västmakterna gång på gång har brutit mot folkrätten i betydligt grövre, med miljoner döda.
Hur kan man tycka att Ryssland är ett hot? De har väl bara en åttondel av USA:s militärmakt och en tiondel av NATO:s 28 länder.
Ja, det är väl med, om du räknar in NATO så är det ännu mindre. Nej, det där är ju en sån här hysterisk beräkning man gör, där man bortser också från att de inte har någon särskilt stor ekonomisk makt.
Nej, just
det här som gör att det finns ingen som helst tro att det kan finnas nationer från Ryssland sidan mot oss. Vi har ju sån enormt ekonomiskt, och vi har ju liksom ett stöd från västmakten när det kommer till kritan. Så att det här är ju en illusion. Däremot så var det ju så att rädslan för att man skulle förlora Sevastopol, som var helt avgörande för Rysslands tillgång till Svarta havet, det var ju en helt annan karaktär. Och dessutom så var ju befolkningen som är ju rysk i stor majoritet.
Torbjörk, tack ska du ha för dessa klarlägganden och god fortsättning på din aktivism för fred.
Ja.
Hej.
Tack. Hej.
Till Radio Tuff ifrån kollektivhuset i Kärretorp har vi med oss Ingrid Eckerman, och du har erfarenheter från Tyresö, va?
Ja, jag var faktiskt mitt första ordinarie distriktsläkararbete, det var på Tyresö vårdcentral 1977-1980.
Ja, och nu har du engagerat dig för de afghanska ungdomarna som riskerar att utvisas. Varför det?
Ja, alltså, det var ju en väldigt stor händelse när alla de här flyktingarna kom hösten 2015. Och det förstod jag också, att det går ju inte att ha det på det sättet. Det var ju ogörligt att man måste stoppa det och minska flyktingströmmen, det insåg jag också. Men jag insåg inte vad den nya lagstiftningen skulle innebära. Jag vet att det var 80 000 människor som skrev på emot den nya lagstiftningen. Och jag tänkte sådär att jag kände ju några afghanistaner vid det laget. Jag tänkte att men de kan ju inte beröras i det land. De måste ju få stanna allihopa.
Mm. Hur många är det som har kommit? Har du någon aning om det?
Ja, de som registrerades som ensamkommande barn från Afghanistan, det är 23 000.
Oj, det är många.
Och det är nästan, alltså det är 5% flickor bland dem.
Ja.
Ja, det beror på hur du ser det, alltså. De representerar, det är en underrepresenterad åldersgrupp. Och det är en ganska liten del om du tittar på en åldersgrupp, så att säga. Då är de inte så förfärligt många.
Mm. Och det har blivit bråk om deras ålder. Man har uppdaterat den till 18 år i många fall. Hur kommer det sig? Vad är det för...
Ja, det Migrationsverket har ju ändrat sin policy, kan man säga. Och det grundar sig på den nya lagen där man tog bort ett asylskäl av ömmande omständigheter eller någonting sånt. Och det gjorde att Migrationsverket tvingades att vara mycket hårdare i sina bedömningar.
Mm.
Och så tog man också bort rätten till skola och vuxenstöd fram till 21 år som man har haft tidigare. Att kommunerna fick pengar för att de skulle ta hand om de här ungdomarna tills de var 21.
Mm.
Det tog man bort och därför spelar det väldigt stor roll om man är över eller under 18 år. Är man under 18 år, då får man alltså kommunens, eller då får man ett hem för vård och boende eller familjehem. Man får gode man och man får allt möjligt, rätt att gå i skola. Är man över 18 år så har man i princip inga rättigheter alls. Man kan då också utvisas utan det som heter ett mottagande där det finns en förälder eller en släkting eller så.
Jaha.
De som är under 18 år får det inte utvisas om det inte finns ett ordentligt mottagande.
Många av de här afghanska barnen lär ju komma från Iran dit deras föräldrar har flytt.
Ja.
De har aldrig varit i Afghanistan.
Det stämmer. De kanske var väldigt små när de flyttade därifrån.
Ja.
Så att då skickas till Afghanistan, det blir att komma till ett helt nytt land. Och ibland, alltså det finns ju de som har angett för hög ålder när de, eller för låg ålder när de kommer, som är då över 18 år och som blir betraktade som barn här. Men det större problemet är ju, och flertalet finns ju där, alltså att de är unga under 18 men bedöms vara över 18. Och det är ett mycket, mycket större problem än de här fåtalet som har bedöms vara egentligen för gamla, mer än 18 och behandlas som barn.
Afghanistan, betraktas det nu som säkert plats? Den här utredningen som visade att Sverige hade lagt ut 18 till 27 miljarder på Afghanistan-insatsen visade ju att det inte hade blivit bättre stabilitet och säkerhet i Afghanistan. Så det var ett stort fiasko, de här svenska pengarna.
Och det var även de danska och de amerikanska pengarna. Det var också fiaskon.
Ja.
Och norska.
Ja. Utvisar dessa länder också afghanska ungdomar?
Ja, oh ja, det gör de. Jag tror inte i USA, för de har inga, men Danmark och Norge gör det. Nej, men Migrationsverket anser då att det finns områden i Afghanistan dit man kan hänvisa folk att vara internflyktingar.
Aha.
Som omvandlas och flytt inom sitt eget land.
Aha.
De är ju, betraktas ju som afghanska medborgare.
Aha.
Och därför är det Afghanistan som ska ta emot dem. Men, och då menar de att de här ungdomarna är då inte mer utsatta där än vanliga människor som bor kvar i Afghanistan som inte har flytt.
Mm.
Och sen tittar man då på individuella skäl, de som har egna privata skäl, typ familjefejder och sånt, de kan då få ha ökad chans att få stanna.
Mm. Hur många av de här 23 000 afghanska ungdomarna är det som hotas av
utvisning?
Ja.
I princip alla när de har fyllt 18 år, eller när Migrationsverket har satt åldern 18 år. Så de allra flesta kommer att utvisas om inte regeringen då ändrar lite inställning och glider lite på reglerna. Och de här så kallade reformerna man gör dem om att man skjuter upp åldersbedömningarna och gör dem på ett nytt sätt. Det spelar inte så stor roll, för de här hinner ju fylla 18 år.
Mm.
Och likadant med den här gymnasiereformen, att man ska ha rätt att gå ut gymnasiet. Ja, men det gäller i princip de som fortfarande inte har fyllt 18 eller inte blivit uppgraderade till 18 den 1 juli.
Ja.
Och som Migrationsverket håller på nu och betar av, så de flesta som inte har riktiga papper, då sätter man åldern 18 på dem.
Mm.
Det är alltså, det är inte så att man ska bevisa vilken ålder man har, man ska bevisa att man är under 18.
De här ungdomarna har ju varit i Sverige över ett år och anpassat sig ganska bra. Jag såg igår på TV ett inslag om volleyboll som de spelade på Lidingö. Men det måste vara traumatiskt för dessa ungdomar att hotas av utvisning till Afghanistan.
det är enormt svårt. Och det man hör från personal och lärare och andra, det är ju att det flöt på ganska bra för de allra flesta.
Ja.
Fram till dess att den nya lagen började gälla. Och då började ungdomarna få att må dåligt. Men ja, innan dess så var de motiverade, de var satsade. De allra flesta var bra ungdomar som var lätta att ha att göra med, omtyckta av människor.
Mm.
Och det är väl därför också protesterna blir så stora, för att det är så många som är engagerade i de här.
Mm.
När vi öppnade våra armar och tog emot dem som barn, så blev det enormt många svenskar som blev gode män och föräldrar och kontaktpersoner och lärare och personal och sånt. Och det är alla de som protesterar nu.
Mm. Ni kämpar alltså på i arbetsgruppen du är engagerad i, Ingrid Eckerman, mot att stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar. Har ni någon chans att lyckas?
Vi är ju bara en liten del. Det stora nätverket, de heter Vi står inte ut. Och det är ju personalen, så att säga, och lärarna och alla dem. Och de har ju ordnat olika kampanjer, bland annat i lördags så var det ett stort möte på Medborgarplatsen den 11 mars.
Lycka till med det här viktiga arbetet, och tack ska du ha,
tack.
Ingrid Eckerman.
Tack, Åke.
Till sist vill jag påminna om att torsdag den 30 mars har TUFS sitt årsmöte. Och ni som är villiga att hjälpa till med det omfattande arbetet i TUF, ni är hjärtligt välkomna till TUF-lokalen Myggdalsvägen 80 för att kanske bli invalda i styrelsen. Den 4 april, det är en tisdag det, så kommer Misa Landström till samma TUF-lokal, Myggdalsvägen 80, och inleder ett möte om Kongo och den skola där som TUF har bidragit till. Det här var Radio TUF nummer 1436, och det hörs 3 gånger per dygn på 91,4. i 2 veckor fram till söndagen den 2 april när ett nytt program kommer. Och när som helst kan man höra det på webben tyresoradion.se.